I helgen skrevs historia i Frankrike när ytterhögern för första gången någonsin fick flest röster i det franska parlamentsvalets första omgång. Partiet Nationell Samlingschef Marine Le Pen och partiets unga stjärnskott Jordan Bardella har visioner om ett nytt Frankrike med hårdare tag mot EU, klimatfrågor och invandring. Så frågan är, vad är det nu alltså för parti som står redo att omforma den franska republiken i grunden som så många av deras motståndare åtminstone befarar och hävdar högljutt? Det här är Nyhetspodden med mig Thomas Silén och min gäst idag är Thomas Lindbom som är journalist och författare med särskild fokus på Frankrike. Hej och välkommen Thomas.
Tack så mycket.
Nationell samling då gick alltså segrande ur den första omgången av två i det extrainsatta franska parlamentsvalet som president Emmanuel Macron drog igång efter att hans eget parti gjorde, vad ska man säga, katastrofalt dåligt ifrån sig helt enkelt i EU-valet nyligen. Men nationell samling då Thomas, om du skulle beskriva nationell samling i tre ord, vad skulle det vara?
Ja, det får ju bli subjektivt då lite grann, men det första ordet jag kommer att tänka på är folklig, därför att man har i varje fall fram tills nu haft en väldigt tydlig folklig förankring bland sina väljare, sympatisörer, och på ett sätt kan man säga att det är en koppling, alltså när kommunistpartiet på 80-talet började backa tillbaka så började Nationell Samling eller Nationella Fronten som det heter på den tiden att växa. Det är också intressant att se att i EU-valet, jag har inga senare siffror när det gäller Bardellas ställning, men i EU-valet så fick han 8,5% av rösterna i Paris medan han fick 31,5% i landet i sin helhet. Och i Paris så finns ju just det, vill säga det som ibland av Nationell Samling kallas för etablissemanget i hög grad, alltså de välutbildade, den övre medelklassen och så vidare. De röstar inte på Nationell Samling, i varje fall inte hittills. Det andra ordet som jag skulle vilja säga, det är utmanande. De är alltså utmanande mot en ordning och ett system som man kan säga att politik och statsförvaltning har vuxit ihop i en någon form av modern, demokratisk, mer mittenorienterad och också mer och mer global värderingsordning. Och det är mot den som Nationell Samling alltså är utmanande. Och det tredje ordet som jag skulle vilja lägga in, det är oprövad. Alltså det är oprövad är ju det att detta parti har inte haft makten, utan det har ju socialister och det har moderata högermän haft sen slutet på 50-talet. Och det är alltså naturligtvis någonting väldigt oroande för många att om det här partiet skulle få makten, den absoluta makten i Frankrike, så vet man inte riktigt vad man får. Och mycket av deras program har också känts i vissa avseenden i alla fall som oseriöst och kanske också lite skrämmande. Så att ja, det är de tre orden.
Det var ganska omfattande det. En sak som jag ändå har uppfattat är att det som oroar en del naturligtvis är lite av den här skuggan som vilar över partiet. Vi har Nationell Samling då som grundades på 1970-talet av bland annat medlemmar ur den nyfascistiska organisationen Ordre Nouveau. Och deras ledare Jean-Marie Le Pen slängde sig gärna med antisemitiska uttalanden. Han gjorde sig skyldig till brott där han på olika sätt förringade nazisternas handlingar under andra världskriget. Men det här var ju historia, för han slöts ur partiet och hans dotter Marine Le Pen tog över 2011 i ett försök att göra det här partiet lite mer rumsrent och lite mer acceptabelt. Vad säger du? Hur tycker du att den biten har gått? Hur mycket av det här gamla bagaget har de lyckats bli av med på riktigt?
Ja, det är ju en politisk fråga. Jag skulle kunna säga att för väldigt många fransmän och inte minst äldre fransmän så vilar fortfarande minnena kvar ifrån den perioden när pappan Jean-Marie Le Pen var ledare. Och Marine Le Pen är trots allt hans dotter och hon har ju funnits i den skolan så att säga. Men sen måste man ju å andra sidan konstatera att det arbete hon har gjort sedan 2011 när hon blev partiledare, hon är inte det längre i och för sig, men hon är ju fortfarande den dominerande personen i partiet, har ju varit omfattande. Och den här antisemitismen kan ju finnas i vissa kretsar, men den är ju inte alls framträdande, utan det, där har du snarare bytts ut mot en antimuslimsk hållning. Sen har ju också det partiets ekonomiska program helt förändrats, och kan väl idag mera betraktas som ett vänsterprogram än ett högerprogram. Och det har skett förändringar på en rad andra områden. Man har också plockat in människor som tidigare var så vanliga högermän, som nu sitter i dominerande positioner. Så att man kan ju göra jämförelse med nästan vilket politiskt parti som helst. Om man går tillbaka i historien, kommunistpartiet som idag är demokratiska vänsterpartier har ju en tung börda. Det har ju inte minst Frankrike haft långt fram, ända till murens fall så var ju kommunisterna i Frankrike väldigt starkt Moskvavänliga och så vidare och så vidare. Så man kan liksom göra sådana jämförelser. Jag tycker nog man måste ändå bedöma att när 13 miljoner fransmän röstar på detta parti kan man inte säga att det är ett fascistiskt parti. Det är svårt att riktigt att kunna stå upp för det.
Le Pen, Marine Le Pen alltså, är ju gammal i gamet vid det här laget, men Jordan Bardella är ju en förhållandevis ung kraft i politiken, åtminstone för de som börjar följa fransk politik precis just nu. Vem är han egentligen om man skulle beskriva honom, och varför valde just Le Pen att göra honom till frontfigur?
Han kom ju väldigt tidigt in i partiet. Han blev ju medlem redan vid 16 års ålder. Idag är han 28 år. Och han visade sig tidigt vara en politisk begåvning. Han är en modern politikertyp som arbetar väldigt mycket med sociala medier, som är väldigt noga med sin profil. Det är viktigare för honom vad, hur han framstår hos väljarna än vad han säger egentligen. Men för att komma från ett parti som ju har haft en annan framtoning, som har varit provokativ och sagt saker som har provocerat människor i väldigt hög utsträckning under hela dess livstid så att säga, så det är ju klart att den här typen av politiker som han representerar är något annat då. Och han har ju varit en del, eller blivit en utmärkt pusselbit i det avdiaboliseringsarbete som ju Marine Le Pen har arbetat med sedan hon blev ordförande då 2011. Sen är det ju en sak till med honom som är viktig, och det är att han lyckas ju attrahera ungdomen. Han är ju ung själv och han arbetar mycket med TikTok och andra sociala medier. Så att på det sättet är han ju en väldigt betydelsefull person. Han är förvånansvärt välformulerad. Sen ska jag väl också säga att han kommer ur, delvis i alla fall, ur en fattig miljö och uppvuxen i förort. Många fransmän kan liksom, som röstar på nationell samling, kan känna att det finns en överensstämmelse mellan deras upplevelse av Frankrike underifrån och den bakgrund som han har.
Om vi tittar då på så att säga, det franska folket, för valdeltagandet för den här första omgången var ju väldigt högt, 67%, vilket jag förstår att man inte har sett i Frankrike på ungefär 30 år. Och Nationell Samling då fördubblade i princip sitt väljarstöd under den här första omgången och fick då ungefär 33% av rösterna. Vad skulle du säga, betyder det här att det finns ett omfattande stöd för Nationell Samlingspolitik, eller handlar det om att man inte vill stötta vänstern och röstar på dem istället, eller hur resonerar man, tror du?
Man kan säga så här att missnöjet med den ekonomiska politiken och med tillståndet i Frankrike har varit växande hos folkliga grupper i samhället sen slutet av 90-talet kanske ungefär. Va? Och det har bara blivit starkare och starkare. Så man är så att säga missnöjd med hela det här etablerade systemet så att säga. Man säger egentligen att vi har prövat allt och nu så är det så att säga bara Nationell Samling kvar. Men jag skulle vilja tillägga till tre frågor som jag tror där stora delar av franska folket tycker som Marine Le Pens parti. Och det är alltså, för det första är det den ekonomiska politiken där Marine Le Pen eller Nationell Samling trycker väldigt hårt på att ge, det kan kalla för en överbudspolitik, med bättre resurser ekonomiskt, stärka köpkraften, sänka skatter på energi och så vidare. Det andra är ju den här Europafrågan och globaliseringen. Man är kritisk emot de etablerade partiernas mer välvilliga inställning till EU och till världen överhuvudtaget och samarbete utanför landets gränser. Och det tredje, man tycker att de andra partierna inte är tillräckligt folkliga, inte tillräckligt nära människor, inte förstår människornas vardag. Och det är någonting som stör och som kritiseras mycket.
Om du skulle beskriva det franska samhället, hur ser det ut som gör att Nationell Samling blir då ett attraktivt val för många? Just det här som du nämnde med att man är missnöjd med ekonomin och globaliseringen och sådär.
Väldigt många som röstar på Nationell Samling och säkert en hel del andra väljare också säger att det var bättre på föräldrarnas tid. De hade det bättre. Det här är ju en subjektiv upplevelse. Det kan ju komma sociologer och ekonomer och säga att det är alldeles fel. Det har tvärtom blivit bättre. Men det är den känsla som människor i hög utsträckning har. Sen är det ju en annan sak som är viktig att komma ihåg. Det finns alltså en väldigt stark kritik emot överheten och mot staten som är väldigt grundad hos den franska befolkningen. Vi har ju ett land med revolutioner där man så att säga på ett ofta våldsamt sätt gör upp med makten. Och jag tror att när man inte är nöjd så säger man inte att ja, men de stackars politikerna, de har inte så lätt dem heller, utan vi får väl hoppas att de kan fixa till det här så det blir lite bättre imorgon. Utan man säger istället att nu måste vi ha något helt annat, nu måste vi göra revolution och så vidare. Nu går vi ut på gatorna och visar vår raseri och så vidare. Så att jag tror att det ligger i detta som jag sagt tidigare, att man vill alltså försöka att man har prövat allt och nu vill man pröva något som är oprövat.
Vad är det då Nationell Samling lovar då för att tilltala folk då?
Det första och den viktigaste frågan för franska folket i det här valet har varit frågan om köpkraften. Det är inte fråga om ekonomisk politik, vilket system vi ska ha, socialism eller kapitalism eller något sånt, utan det är att se till att staten och politikerna ökar köpkraften för människorna. Det tror jag är en avgörande fråga. Det andra är ju invandringsfrågan, som ju då naturligtvis idag har blivit viktig för också för Macron. Det är ju inte så att bara Le Pen talar om invandring och att hindra, minska den och så vidare. Det är ju liksom en fråga som högsta grad regeringsmajoriteten har talat om. Men det är en fråga där Marine Le Pen och hennes parti har högre trovärdighet. Och den kopplas ju då till brottslighetsfrågan och oron, osäkerheten. Och det är ju någonting som de allra flesta fransmän, jag tror en stor majoritet av fransmän, när man frågar dem säger att det är så det är. Och då kan ju någon säga att det är inte så enkelt att invandringen i sig är ett hot, men det är så människor upplever det. Och det tredje är att man då vill stärka det nationella självstyret. Det finns i Frankrike en djup och gammal tradition av att Frankrike ska leva som fransmän i Frankrike.
Mm. Nåja, nu väntar alltså den andra omgången nu i valet här i slutet av veckan. Marine Le Pen och Bardella hoppas på att få tillräckligt mycket stöd i alla fall för att få en majoritet i den franska nationalförsamlingen. Hur mycket talar för och emot att det blir så? Vad händer om de nu skulle få den här majoriteten de vill ha?
Jag tror, jag sticker ut hakan nu då, men kan jag väl få göra.
Ja,
så säger jag att jag tror inte att de får absolut majoritet. Jag tror att det är tillräckligt många nu av de andra partierna som försöker att genom samverkan på olika sätt hindra att Nationell Samling går vidare i andra valomgången. Skulle de få absolut majoritet så skulle det bli oerhört chockerande för stora grupper etablerade, inte minst i det franska samhället, men också för vänstern, för den vänster som är mer radikal. Jag är ganska övertygad om att det kommer bli oroligt i sommar i Frankrike om de skulle få absolut majoritet. Men jag tror alltså inte det, och då tror jag det kommer att bli på sätt och vis ännu värre för Macron, för då kommer han ha ett parlament som där olika grupper står mot varandra och det blir väldigt svårt att samarbeta. Och vem ska Macron i så fall utse till premiärminister? För det är ju han som ska göra det. Så det här är ju så otroligt mycket som ligger i vågskålen. Så otroligt många frågetecken vi har framför oss.
Mm. Ett alternativ som jag menar, lyfts upp som är möjligt är att det kommer att bli frågan om någon form av samarbete. Men Jordan Bardella har ju sagt till exempel att han tänker inte bli premiärminister om partiet inte får majoritet, eftersom han då inte kan bedriva den politik som han skulle vilja eller har lovat då. Hur mycket spel, hur mycket politik är det här? Skulle Nationell Samling verkligen ge upp en maktposition hellre än att samarbeta?
Ja, det tror jag. Och jag tror att de gör det av taktiska skäl. Vi ska förstå det, att det är oerhört många fransmän som är upprörda, som upplever att landet går åt fel håll och så vidare. Och det är inte bara Nationell Samlingsväljare, det är ju taget så. Det är ett väldigt laddat klimat i Frankrike. Risken är ju utifrån Nationell Samlingsperspektiv är att de inte kommer att lyckas ge svar och genomföra det som väljarna vill, och då risken att de inte kan få presidentmakten 2027 när den står på spel, och det är ju det som Marine Le Pen hela tiden hoppas på. Så jag tror att det här är högsta grad taktik. Jag är nästan så benägen att säga att jag tror inte att Nationell Samling egentligen vill ha makten i parlamentet och regeringsmakten om de får absolut majoritet. Men de kan inte säga nej, de måste göra det då. Men alltså, vi ska komma ihåg att Nationell Samling är ju kusinen från landet, som man brukar säga på svenska då, som kommer in och ska försöka göra någonting i en värld som har styrts av dominerande partier och en statsapparat där ingen, jag säger ingen, är välvillig till Nationell Samling. Hur ska de orka klara, och med en president som kommer att försöka göra allt för att sätta käppar i hjulet på dem? De är nog tillräckligt realistiska för att tänka att det är först när vi har både president och regeringsmakt, då kan vi börja vårt arbete. Dessförinnan är det ett Sisyfos-arbete att försöka ändra på, utifrån deras perspektiv, ändra på Frankrike.
Framtiden får utvisa hur det här går. Spännande blir det hur som helst på söndag. Thomas Lindbom, stort tack för att du var med i Nyhetspodden och pratade om det här.
Tack så mycket.
Thomas Selén heter jag. Nyhetspodden är det du har lyssnat på. Ami Lassila producerade. Alexander Lindros stod för tekniken. Och Nyhetspodden, den hittar du på arenan enklast genom att använda sökfältet. Och ännu enklare är sen naturligtvis att favoritmarkera podden, så hittar du den snabbt och enkelt även i fortsättningen. Fortsätt lyssna på oss.